Därmed så går vi vidare till den första punkten på dagordningen som idag är presentation från lagman Kristina Andersson och chefsadministratör Thomas Lindemann. Båda kommer från Hässleholms tingsrätt och ska då informera om nämndemannens roll och överförmyndarorganisationens betydelse för den enskilda och tingsrätten. Så vi kommer att förflytta oss neråt. Ja.
Är den här på? Ja. Ja, Kristina Andersson heter jag. Är lagman vid Hässleholms tingsrätt. Det betyder att jag är chef för tingsrätten helt enkelt. Men jag är också domare.
Ja, Thomas Lindemann. Jag är chefsadministratör. Jag har hand om... Thomas Lindemann, chefsadministratör vid Hässleholms tingsrätt. Jag har hand om pappersarbete. När det gäller nämndemännen och sånt sen så handlar det om ersättningar och närvaro och sådana saker.
Vi är mycket glada att vi har fått komma hit och ta en del av er tid. Vi tänkte bara kort berätta lite om vår verksamhet och peka på de områden där vi på tingsrätten och ni i kommunen är beroende av varandra eller där vi samarbetar. Och särskilt så har jag då tänkt att prata om nämndemannanomineringarna som nu är på gång. Men jag tänkte också säga någonting om framförallt familjerätten, eller framförallt överförmyndaren, men också lite om familjerätten. Som ni alla vet... Och om ni inte vet det så är ni varmt välkomna att komma och titta och lyssna på våra förhandlingar. De är nästan alltid offentliga. Och vi jobbar ju som ni vet både med brottmål och i tvistemål. Och om vi då ska prata om nämndemän så har vi nämndemän i de allra flesta brottmål. I de som är lite lindrigare så är inte nämndemän med. Och vad gäller våra tvistemål så när vi har... vårdnadsmål så är det ofta så att vi har nämndemän med där också. Och nu börjar det då bli dags att fundera på nomineringar för er allihop, vilka som ni vill ha som nämndemän. Och därför så tycker vi då att det är viktigt att vi kommer hit så ni vet vad ni har att utgå ifrån. Och man kan säga då... Som nämner man så sitter man ju som domare tillsammans med juristdomaren. Det är i tingsrätt en juristdomare och tre nämndemän. Och också till hovrätten, men då är det ju regionalfullmäktige som röstar. Men där har man vänt på ordningen, så där är man tre juristdomare och två nämndemän. Nämndemännens rösträtt den har varierat över tid. Man har haft fem nämndemän och man har haft tre nämndemän. Idag är vi tre och det har varit tider då för att nämndemännen skulle kunna överrösta juristdomaren så skulle man vara ett visst till antalet eller så skulle man vara alla var överens. Man har också pratat om varför ska vi ha nämndemän och det är ju det har också om jag säger varierat lite grann men dels så har det ju varit att man ska känna till orten har varit ett argument. Det kanske inte väger lika tungt längre men det är också den insyn som en nämndeman har i den dömande verksamheten för att säkerställa att det går rätt till och att det inte är någonting som sker bakom lyckta dörrar. Ja, vi stänger dörrarna ibland, men det beror på parterna. Vi sitter alla kvar tillsammans i salen i alla fall. Men som vi inte ska hamna i sådana som vi har till exempel haft i både Polen och Ungern. Där man försöker göra på lite speciella sätt. Vi har också länder där det är mycket korrupt. Där man ger domaren eller en peng för att döma på ett speciellt sätt. Jag har under mina år, som ju nu är 40 typ, om det räcker, aldrig hört att en domare eller en nämndeman någonsin har varit utsatt för en muta eller att ha dömt på ett speciellt sätt. Det är ju den här insynen som man får genom nämndemän i vår verksamhet. Och då är det ju väldigt viktigt att man är en bra person. Och när vi sitter i vår domstol så har vi samma rösträtt. Jag som domare har min röst och nämndemännen har alla varsin röst. Så att vi kan alla vara med och bestämma utgången, vilket vi också gör. Och det är viktigt att man förstår vilken makt man faktiskt har när man sitter som nämndeman. Och i brottmål så är det så att om man har två lika, man är 2-2, så är det den lindrigaste varianten som vinner. Annars är det majoriteten. När vi kommer till tvistemål, när det är lika 2-2, så har ordföranden en utslagsröst och ordföranden är alltid juristdomaren. Och det är viktigt att man som nämndeman förstår vilket uppdrag man har och att man också både har respekt för det och också ödmjukhet för det. Det är så att när man blir nämndeman så svär man en domared som innebär att man lovar att följa lagen och de föreskrifter som finns. Och väldigt mycket saker är skrivet i lag och de måste vi följa. Gör vi inte det så går det illa för oss. Då kommer vi sannolikt alla bli åtalade för tjänstefel om vi dömer mot lagen. Det finns också, Högsta domstolen säger sitt, hovrätterna säger sitt. Och de bestämmelserna, de domar som de har, de blir vägledande för oss och de har vi också att följa. Och det är viktigt att man vet om att det är så. Det är också viktigt att veta om att när man sitter i domstol som nämndeman, man är nominerad av ett politiskt parti och fördelningen är ju i förhållande till hur röstningen, hur det såg ut i senaste kommunalvalet. Det är ju proportionerligt i enlighet med, ja, precis som ni sitter här så sitter man också lika många nämndemän på samma sätt i domstolen. Och då är det viktigt att veta att man har inget politiskt uppdrag i när man sitter som nämndeman. Man har inte att göra politiska överväganden i domstol. Det får ni göra här, men inte i tingsrätten. Utan det är bara det sättet som man väljer att nominera. Ni har sett massa amerikanska filmer och då plockas man från gatan och så alla ska bara nämndemän fast de heter jury. Vi har inte det systemet utan här har man valt från riksdagens sida att det ska vara bundet till de nomineringar som ni gemensamt gör i förhållande till respektive parti. Vill man ändra lag så får man gå till riksdagen. Det gör man inte i tingsrätten och det är viktigt att man har det med sig att förstå att man är som vilken människa som helst och inte politisk när man är där. Eftersom man har en sån stor makt och så mycket att säga till om när man är i tingsrätten så är det viktigt att man förstår också sin opartiskhet. Att man förstår att det här är min granne eller på annat sätt man har varit inblandad i någonting. Så är det viktigt att man förstår att då kan jag inte vara med och döma i det här fallet. Eller man på något annat sätt har någon koppling till just detta. Och då är det viktigt att man lyfter den frågan. För vår opartiskhet och att vi är oberoende, den är väldigt viktigt att vi alla gemensamt står för. Man har också skrivit in i lagen att för att bli nämndeman så ska man, och nu läser jag, med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget. Och när ni nu ska nominera de framtida nämndemännen som kommer att börja då 1 januari hos oss och vi är 30 till antalet så det, och det ska vara samma antal i år. Att ni ser att den här personen verkligen är, har det omdömet som krävs, laglydig och också i övrigt självständig i sitt dömande. Och just när det gäller opartiskheten så kan det ibland vara svårt att ha vissa andra uppdrag där man kan bli jävig i den situationen. Så det ska man också fundera på. Är det en person som har väldigt många andra uppdrag så ska man kanske i en nominering fundera på, kan man bli jävig i tingsrätten? För då kan man ju inte sitta med. Och det betyder att man kommer vara borta ett antal gånger från den dömande verksamheten, vilket ställer till problem för oss. Och det här är de sidor som man talar om i lag, hur det är. Och som sagt, tänk er noga för med dem ni nominerar. Och sen vad som övrigt gäller för regler så ger jag ordet till Thomas.
Ja, nämndemän då, de ska ju uppfylla vissa krav. Måste vara folkbokförd i kommunen. Måste vara svensk medborgare. Får inte vara underårig. Brottsregister ska ju helst vara rent. Någon enstaka fortkörning för 5-10 år sedan spelar inte så stor roll, men inget allvarligare så. Får inte vara försatt i konkurs och får inte vara ställd under förvaltare. Då är man diskvalificerad om man är något av dessa. Och nämndemännen, de får ju arvode för sin tjänstgöring. Det är inte, man blir inte rik på det, men det är lite, man får ersättning i alla fall. 680 kronor för en hel dag och 340 för en halv dag. Sen får man ju naturligtvis också ersättning för förlorad arbetsinkomst, om skulle också, och resersättning till och från domstolen får man ju också ersättning för. Man fyller i blanketter och lämnar in helt enkelt. Nämnden får också en utbildning när de börjar. Den är obligatoriskt, de måste genomgå den. Det är ungefär en dags utbildning som man ska ha gjort för att få bli godkänd och få sitta ting. De som har varit nämndemän tidigare och blir omvalda, de ska också göra en repetitionsutbildning. Men den behöver inte genomföras innan nästa period, utan man är 6 månader efter man har blivit omvald så ska man senast ha gjort en repetitionsutbildning. Vi försöker lägga så de gör repetitionsutbildning för de omvalda och grundutbildning för de nyvalda samtidigt, för då får de en chans att träffa sina de nya kollegor och liknande och lära känna varandra. Likadant uppdragsfördelning. Det brukar vara en vanlig fråga hur vi tillsätter för de olika målen. Och då är det helt enkelt så att vi har ett datorprogram som slumpar så att det ska bli jämn fördelning i kön och ålder. Inga övriga hänsyn tas i hur man sätter ihop nämnderna, utan det är enbart det som utgör grunden. Och de schemaläggs för ungefär en termin i taget. Och så får man också ut förfrågningar för så kallade extra ting. Det är de som förhandlingar som sker utanför schemat så att säga. Och där får de, det slumpas också förfrågningarna i det här datorprogrammet som sköter det, för att det ska vara, inte ska vara någon särskild som kan väljas ut, utan det går. Den som har inte haft så många tjänstgöringar det senaste halvåret får förfrågningar i första hand. Så. Ja, det var det för mig. Tack.
Nu ser jag i alla fall att här finns, jag ber om ursäkt om jag inte ser er alla, men jag ser 3 nämndemän i alla fall som sitter här. Jag kanske har missat någon. Ställ gärna frågor till dem så att ni vet vad det handlar om när ni ska börja nominera. Jag tänkte nämna några ord också om vårt samarbete med kommunen. Och vi har ju det som framförallt är, det är ju socialtjänsten och familjerätterna. Eller familjerätten. Och sen så är det överförmyndaren. Jag kan säga att samarbetet i sig med familjerätten och överförmyndaren fungerar väldigt väl. Vi har regelbundna möten med familjerätten 2 gånger om året och med överförmyndaren lite olika. Och det beror lite grann på olika att vi ser att överförmyndarverksamheten kanske inte alltid har högst prioritet i kommunen och nu kan jag säga kommunerna, för så här förekommer i många kommuner. Det har varit väldigt stor personalomsättning på kansliet på överförmyndaren, vilket naturligtvis betyder att både kunskap och erfarenhet går förlorad. Tempot i de här utredningarna går förlorade. Vi har, tycker jag, en väldigt generös tid som vi har kommit överens om med överförmyndaren att göra en utredning. Om man behöver god man eller förvaltare får överförmyndaren 4 månader på sig. Tyvärr så blir det väldigt många gånger att man begär anstånd på anstånd. Och en bit är att utredningen inte blir färdig. En annan bit som är rätt så stor, det är att man från överförmyndarens kansli inte hittar en god man. Och det beror väl på hur många gode män som finns. Det är också så att vissa personer som behöver god man eller förvaltare är mer krävande än andra. I Hässleholm så vet jag att ni har slutit avtal med en verksamhet som också kan ta de som är mest besvärliga, och det uppskattas ju från vår sida väldigt mycket. Det som är ju att vi ser ju, alltså de som behöver god man och förvaltare är ju ofta den svaga människan helt enkelt, som behöver hjälp att betala sina räkningar, att inte bli vräkt. Vissa kanske blir lurade av någon, det kan vara en anhörig, men det kan också vara någon annan som lurar till sig pengar. Och vi har också varit med om att de har skänkt bort sitt hus och sådana här som man luras. Och då är det svårt för oss när vi ser att den här personen har ett stort behov av stöd och hjälp. Och det ibland kan gå ett år innan man hittar en god man eller en förvaltare som kan hjälpa till. Så jag kan bara vädja att glöm inte bort överförmyndarverksamheten. Och hur ni ska locka gode män och förvaltare, det vet inte jag. Men det är sorgligt att det ska ta ett år för vissa för att få hjälp. Och det har också hänt att vi har fått helt enkelt avslå ansökan om god man eller förvaltare, trots att behovet finns, på grund av att man från kansliet inte hittar en person som kan åta sig detta uppdraget. Så min vädjan, den har jag lagt fram, och den hoppas jag att ni tänker på. Med detta så tackar vi så hemskt mycket för att vi har fått komma hit. Tack!
Tack för det. Det är nog vi som ska tacka. Och med det sagt så kommer vi att återgå till den ordinarie dagordningen direkt.